Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Välkommen tillbaka, kära lyssnare. Äntligen är det dags för en berättelse som jag länge sett fram emot att få berätta för dig. Historier som denna som du kommer få höra i detta och i nästa avsnitt hör till de berättelser som jag uppskattar mest. Det är historier om personer som kanske inte är så välkända för de flesta, men som deltar och spelar en avgörande roll i några av historiens viktigaste ögonblick. Jag hoppas att du kommer uppskatta det här avsnittet lika mycket som jag uppskattat att göra research, för det har verkligen varit roligt att skriva detta manus. Och om du gillar det du hör så uppskattar jag om du går in på Facebook eller på Podcaster om du lyssnar på en iPhone och ger podden högsta betyg. Det hjälper mig att synas för fler, och ju fler jag syns för desto lättare blir det för mig att eventuellt göra fler bra avsnitt. Så håll inte på och krångla, utan bara gå in och klicka på 5 stjärnor så blir jag jätteglad. Men vi ska inte uppehålla oss mer kring det. Vi sätter oss i tidkapseln som vanligt och sätter kurs mot slutet av det andra världskriget. Tre unga männen kisar när solens strålar träffar ögonen. Framför dem står hela deras bataljon, sammanlagt runt 500 före detta stridskamrater. Soldaterna är uppställda i perfekta led och rader, och ingen rör en min och inga ljud hörs. Tiden går plågsamt sakta, och genom ett töcken hör de tre männen någon läsa upp domarna samt för vilka brott som trio nu ska mista livet. Den yngsta av dem, en 20-åring från Arkansas, vet att en hängning går ganska snabbt och smärtfritt, förutsatt att allt går som det ska. Han hade sett några utanför Jacksonville när han vuxit upp. Den unge mannen hade också hört att de dömda vägs innan straffet verkställs. Detta hade tydligen göra med repets längd, men han hade inte vägts, och inte någon av de övriga två, vad han visste i alla fall. Skarprättaren kliver upp på den höga bänk som männen står på. Han drar våldsamt ner snaran över vardera mans huvud. Vid något tillfälle gungar hela bänken till så kraftigt att den nästan välter på grund av hans omilda hantering. Han hoppar ner och erbjuder männen tillfälle att säga några sista ord. Alla tre tiger. Skarprättaren rycker nonchalant på axlarna, som om han helst bara vill bli klar så fort som möjligt. Han sätter därefter den ena foten mot bänken som männen står på och skjuter snabbt undan den. De dödsdömda får dock inte den snabba död som ynglingen från Arkansas förväntat sig. Repen runt deras halsar är för korta, och istället för att få sina nackar brutna med en omedelbar död som följd hänger de nu från halsen och kämpar för att dra ett andetag. Deras dödskamp blir en lång och utdragen historia framför de forna stridskamraternas ögon. När vi betraktar det andra världskriget med våra moderna ögon gör vi det nästan alltid, vare sig vi vill eller inte, genom ett filter. Detta filter är en blandning av värderingar och ställningstaganden i allt från lag och rätt till rena moraliska uppfattningar. Efter att det andra världskriget tagit slut började en enorm export av amerikansk och engelsk kultur. I Sverige var vi inte sena med att importera mycket av dem, liksom andra delar av världen också gjorde. Det är kanske därför många av oss instinktivt betraktar Tyskland, Italien och Japan som de onda under andra världskriget, även om vi bara avgränsar oss till tiden innan förintelsen och den uppenbara ondskan. Detta i kontrast till den goda sidan de allierade, det vill säga Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada, Australien och en mängd andra stater från det brittiska samväldet. Trots att de vid tiden för kriget hade kolonier i stora delar av världen och utövade förtryck på den inhemska befolkningen. Ser man på kriget och dess efterspel ur ett helikopterperspektiv blir det enkelt för de flesta med vårt kulturella filter att dela upp sidorna i en ond och en god trots gråzonerna. Svårare blir det när helikopterperspektivet byts mot ett betydligt mer jordnära perspektiv. För det är när vi börjar betrakta enskilda soldater som linjen mellan ond och god inte riktigt följer nationsgränser och gråzonerna blir gråare. Den 6 juni 1944 genomför de allierade makterna historiens största amfibiska landstigning vid Frankrikes norra kust. D-dagen, som händelsen lite slarvigt kommit att kallas, innebär den definitiva början på slutet för Hitlers europeiska fästning, Festung Europa, som det på tyska heter. På några få dagar landstiger hundratusentals soldater på någon av de fem landstigningsstränderna, Gold, Utah, Sword, Juno och den mest berömda Omaha. Vill du veta mer om landstigningarna denna dag så har jag gjort ett avsnitt om detta under poddens första säsong. Så om du scrollar ner i listan till avsnitt nummer 5 så hittar du det du söker. Soldaterna som landstiger i Frankrike ska krossa Hitler och på vägen samtidigt befria de folk som ockuperats av den tyska krigsmakten. Ett ädelt uppdrag ur vårt perspektiv som moderna betraktare. Det är dock naivt att tro att varenda allierad soldat som landstiger i Frankrike är en ängel. Långt ifrån faktiskt. För bland soldaterna så finns naturligtvis många individer från samhällets mer ljusskygga delar som av olika skäl sökt sig till armén. Den allierade befrielsen av Frankrike är inte enbart en militär strid utan är även en PR-strid. Nazisterna har förtryckt fransmännen hårt och de allierade är måna om att uppfattas som goda befriare och inte som nya ockupanter. Problem uppstår dock när en del amerikanska soldater börjar begå övergrepp mot den befolkning som man ska befria. En rad soldater åker nämligen fast för våldtäkt mot franska kvinnor under den allierade invasionen. Detta är inte något som den allierade militärledningen räknat med. Och någon ordentlig organisation eller infrastruktur för att straffa de skyldiga finns inte. För denna typen av brott är det vid tiden i den amerikanska armén generellt sett dödsstraff som gäller. Men trots att både offer och gärningsmän befinner sig i en miljö där det inte direkt råder brist på vapen, vi pratar ju ändå om västfronten under 1944 och framåt, så uppstår logistiska problem vid verkställandet av dödsstraffen. Soldater som dömts till döden för våldtäkt betraktas nämligen inte längre som soldater och ska därför inte heller avrättas som soldater, det vill säga med exekutionspluton, alltså skjutas ihjäl. Faktum är, möter en del amerikanska soldater döden på detta sätt för mindre allvarliga brott. De soldater som fälls för våldtäkt mot civila kvinnor ska istället hängas, på samma sätt som rånare, mördare och andra icke-önskvärda element. Själva avrättningsmetoden är med andra ord en del av straffet. Men en hängning får inte gå till hur som helst och det är här som problemen hopar sig för den allierade ledningen. För även om den dödsdömde ska dö så måste avrättningen följa en viss process och allra helst inte innebära något ytterligare lidande för den dödsdömde. Därför sätter man ut en annons bland soldaterna om att man vill anställa en militär skarprättare som professionellt ska hänga de dödsdömda. Lättare sagt än gjort. Ytterst få visar intresse för tjänsten, som till och med innebär att man får slippa strida vid fronten. Trots att de flesta soldater säkerligen anser att gärningsmännen får det de förtjänar, så vill Jemens soldat ändå inte hänga en obeväpnad man. Särskilt inte någon från den egna sidan. Det är här vår huvudperson kommer in i bilden, och han kommer visa sig vara en fruktansvärt dålig bödel. John C. Woods föds den 5 juni 1911 i Wittica i delstaten Kansas. Tyvärr finns inte många källor som beskriver hans tidiga liv, men av allt att döma så verkar John ha blivit lämnad av sina föräldrar och ska ha blivit uppfostrad av sina mor- eller farföräldrar. Grandparents kan ju syfta på både moderns liksom faderns föräldrar, därav denna oklarhet. Johns uppväxt är tuff och han går aldrig klart high school, utan hoppar av efter 2 år. När John C. Woods är 18 år gammal tar han värvning i flottan. Detta äger rum den 3 december 1929. Väl på plats tilldelas han en tjänst på hangarfartyget USS Saratoga någonstans på den amerikanska västkusten. En intressant anekdot är att USS Saratoga är ett av de skepp som japanska kamikazepiloter kommer att lyckas träffa senare under kriget. Men John är inte särskilt intresserad av det militära och enbart 5 månader in i sin tjänstgöring avviker han på det som kallas bondpermission, vilket innebär att en soldat bara sticker ifrån sin tjänstgöring. Olovlig frånvaro med andra ord. Han grips i Colorado och förs tillbaka för att stå inför en militärdomstol. Efter detta genomför en läkare en psykiatrisk undersökning av John C. Woods och kommer fram till att han lider av constitutional psychopathic inferiority without psychosis. Översatt till svenska blir diagnosen någonting i stil med medfödd psykopati och mindervärdeskomplex utan psykotiska inslag. Detta är inte någon riktig diagnos längre, utan syftade snarare till att beskriva något som man uppskattade som en slags moralisk galenskap eller förkastlighet. Antisocialt beteende skulle vi kanske kalla det idag, vad vet jag. Psykiatriken beskriver i alla fall John C. Woods som ovårdad, en person som gör vad som faller honom in och som dåligt soldatmaterial. Och efter detta sparkas John ut från marinen. Under några år därefter försörjer han sig på diverse påhugg och ströjobb. Allt är säkert inte heller helt rumsrent då han bland annat grips för att ha försökt sig på ett bedrägeri med en check. 1933 är det dock dags igen. 22 år gammal går John C. Woods nämligen med i något som heter Civilian Conservation Corps. Detta var en civil organisation som byggde vägar och andra infrastrukturprojekt. Civilian Conservation Corps sjösattes av den amerikanska regeringen för att hitta sysselsättning åt de tusentals arbetslösa som stod i arbetsmarknadens förfogande efter 20- och 30-talens ekonomiska depression. Men även här blir John kortvarig och sparkas ut efter en ny bondpermission. Han arbetar därefter på olika byggen och gårdar. Bekanta beskriver honom som en ovårdad karaktär med bristande sociala färdigheter och med auktoritetsproblem. John hankar sig fram på sitt vanliga sätt och 30-tal övergår till 40-tal. I Europa och Nordafrika rasar det krig som snart kommer att bli ett världskrig. Inledningsvis är den amerikanska hållningen att försöka hålla sig utanför konflikten, men den 7 december 1941 bryts lugnet på den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Japans mål är att slå ut den amerikanska Stilla havsflottan och därmed åtnjuta herravälde på Stilla havet. Angreppet är förödande för amerikanerna som mister tusentals soldater och viktiga marina stridsmedel. Japan lyckas dock endast, som en amiral uttryckte det, väcka en sovande tiger. USA går nu in i kriget på de allierade sida och armén växer snabbt. Urvalen av soldater sker hastigt och slarvigt och även minderåriga lyckas slinka igenom i urvalsprocesserna. John C. Woods, som diagnostiserats av en arméläkare och blivit utsparkad både från marinen liksom Civilian Conservation Corps, blir värvad till armén som ingenjörssoldat. Han placeras 1943 i B Company, 37:e ingenjörsbataljonen, 5:e ingenjörsbrigaden. Ingenjörssoldaternas roll är att bygga och reparera broar, vägar och annan infrastruktur, rensa minfält och andra hinder. Det är en farlig roll eftersom soldaterna ofta utför sitt underhållsarbete under beskjutning och därmed lider höga förlustsiffror. Med största säkerhet deltar John C. Woods vid landstigningen på Omaha Beach på D-dagen. Han bör därmed ha bevittnat groteska syner där kamrater trasas sönder av granater och kulspruteld. Jag sa ju tidigare att John inte var något vidare soldatmaterial och han ville antagligen också helst slippa striden. Snart dyker annonser upp där militären söker en skarprättare som ska avrätta de dödsdömda amerikanska soldater som gjort sig skyldiga till övergrepp på civilbefolkningen i Frankrike. Detta är Johns biljett ur striderna. Fast det är svårt att hitta kandidater till tjänsten som skarprättare så söker en handfull personer. John C. Woods gör då något som säkert många andra både innan och efter honom gjort sig skyldiga till. Han ljuger helt enkelt på sitt CV. Genom att påstå att han hjälpt till vid avrättningar i Oklahoma och i Texas ökar Woods sin konkurrenskraft i urvalet till jobbet och tilldelas tjänsten. Den domare som genomför rekryteringen ger order om att uppgifterna om Woods arbetslivserfarenhet ska kontrolleras, så som man gör vid en rekrytering. Av oklara skäl sker aldrig kontrollen. John C. Woods okunnighet vad gäller att genomföra en hängning kommer snart visas upp för hela världen. Jobbet som skarprättare är bra på flera sätt, i alla fall ur Woods perspektiv. Inte nog med att det tar honom ifrån striderna. Han befordras också flera grader i ett svep i samband med att han tillträdde den nya tjänsten. Han hoppar på så sätt på en gång nästan så långt upp i den militära hierarkin som det ens är möjligt för en värvad rekryt vid denna tidpunkt. Dessutom tripplas hans lön. Frank McLean, som skrivit det enda större och sammanhängande verket om John C. Woods, beskriver honom som en psykopat som ljugit till sig jobbet som skarprättare, bara för att slippa strid. Under juni 1945, när kriget i Europa är över men fortfarande pågår mot Japan, hamnar John C. Woods i tidningen i samband med att han ska avrätta tre tyskar för mordet på en amerikansk officer. I tidningen framställs han som en erfaren skarprättare och kan haka snabbt på narrativet. Som betraktare får vi en glimt av hans grandiosa självbild. Woods börjar nämligen ljuga och påstår sig ha avrättat över 300 dödsdömda. I själva verket avrättade han 34 amerikanska soldater innan kriget var slut. Den där bristande kunskapen om hur man genomför en hängning ledde till att flera dödsdömda fick en utdragen och plågsam död. Detta eftersom vår huvudperson struntade helt enkelt i att väga den dödsdömde eller använda rep av rätt längd. Han ska även ha struntat i att knyta snaran om halsen på den dödsdömde på ett korrekt sätt utan citationstecken uppfann egna knopar som han menade var bättre. Till följd av detta blev den dödsdömdes nacke inte bruten vid fallet och den dömde fick då ingen omedelbar död. Istället blev han hängande om halsen och ströps långsamt av sin egen tyngd. Det vårdslösa beteendet och tilltron till sig själv som man ofta ser hos psykopater är alltså väldigt påtagligt hos John C. Woods. Märkligt nog tillåts han ändå att avrätta så många kriminella som han faktiskt gör, utan att hans yrkesutövning kontrolleras. Det är oklart varför ledningen tillät honom hålla på, men en förklaring kan vara att detta utspelar sig under ett brinnande krig. Alla ögon tittar helt enkelt åt ett annat håll. Du har hört den första delen av två om John C. Woods, mannen som avrättade nazister. I nästa del kommer vi titta närmare på det uppdrag som John är mest känd för, nämligen avrättningarna av nazistopparna efter Nürnberg-rättegångarna. Och det är där Johns tjänsteutövning fullständigt kommer att haverera. Jag hoppas att du tycker att historien om John C. Woods är lika spännande som jag tycker. Han var för mig ganska okänd till för ganska nyligen sedan då jag stötte på honom när jag låg i soffan och slösurfade en dag. Det stod ganska snabbt klart att denna märkliga kar måste tillägnas utrymme i vår blodiga historia. Om du vill stödja denna podd så kan du göra det på flera sätt. Du kan till exempel gå in på Facebook eller Podcaster och lämna ett betyg eller skriva några rader. Detta gör att podden poppar upp i fler potentiella lyssnares förslag. Du kan också följa podden på Facebook eller Instagram. Om du vill bidra med en liten slant så kan du swisha en valfri summa till 070-6177812. Jag hoppas att du lyssnar nästa gång på den spännande fortsättningen om John C. Woods. Jag tackar dig för att du har lyssnat. Hej då!